Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon, god morgon. Det här är Seniorradion Gävle med veckoprogrammet som vi sänder varje tisdag. Och jag som sitter i studion heter Sven-Erik Lundberg och Gunny Jonsson sköter spakarna i kontrollrummet här. Och dagens program, det kommer då att börja med att Ingrid Karlsson kommer att redogöra för veckans namnsdagar. Vi kommer att ha ett besök i regimentsparken då av Marianne Minell och Gunnar Lidfält. Vi kommer att, eller jag kommer själv att göra faktiskt en intervju med Stefan Söderberg som är ordförande i Alma Grundens vänner om vad som kommer att hända med det framöver. Och så kommer Åke Sahlin och prata om någonting intressant som händer i dagarna. Rolf Wingemar hälsar nya museichefen Leif Grundberg välkommen och ta reda på vad som kommer att hända i museet framöver här. Sen har vi faktiskt idag en helt ny serie Blues. Det har vi ju haft länge, men det blir en ny idag som jag kommer att leda, och den är lite mer rockig än det brukar vara och den är lite mer personlig också. Jag har kallat den Min generation. Panelen består av Per Piscato, Kerstin Weivert, Kari Littmark Sahlin, och de kommer att få ett antal intressanta ämnen att spekulera över. Och så kommer vi att tala om vad som händer i veckan och lite grann om nästa veckas program. Och därmed kan vi lämna över till musik, Sylvia Vrethammar och Varför inte börja dagen med lite kärlek.
Varför inte börja dagen med lite kärlek? Varför inte pröva från alla morgonstund? Varför inte börja dagen med lite kärlek? Varför inte starta dagen på fastare grund? Vi behövde börja dagen med lite kärlek. Med lite extra vilja så skulle det gå bra. Tänk att varje morgon känna solen värma. Tänk att börja dagen med lite kärlek. Och tänk vilken
ja, den här hitten heter eller hette Just a Little Lovin' och var en hit med Dusty Springfield 1968. Den skrevs av Barry Mann och Cynthia Whale, och en tjej som heter Shelby Lynn gjorde en cover år 2008 faktiskt. Och den svenska texten, den skrevs av Stikkan Andersson. Och därmed så tror jag att jag har fått Ingrid Karlsson på tråden här, har jag det?
Ja, men visst har du det.
Ja, men vad kul.
Ja.
Vad har vi för namn att hylla idag då?
Hörru du, idag den 20 februari så är det faktiskt Vivian i Ensam majestät som får firas. Och för Vivian, hon för en kringflackande tillvaro i almanackan. Från och med 2001 så är namnet flyttat till den 20 februari, en dag som såväl Hulda och Rasmus innehaft. En förklaring till den här flyttkarusellen är väl att Vivian aldrig har varit direkt vanligt som förnamn i Sverige. Namnet var lite i ropet på 30- och 40-talen, men på 90-talet så var Vivian mycket ovanligt. Vivian är en fransk form av helgonnamnet Viviana, som är bildat av latinets vivus och som betyder levande. Så Vivian får fira ensam idag. Och den 20 februari, då är det faktiskt en dag som man kanske kan ta lite vara på. Slarvighetens dag.
Vad heter det, tror du?
Slarvighetens dag.
Ja, det är något för mig.
Ja, man kan få slarva lite grann och så bara skratta åt det, tror jag.
Det låter bra.
Ja, men sen har vi den 21 februari, då är det Hilding. 22 februari, då är det Pia. 23 februari, då är det Torsten och Torun. Och på lördagen den 24 är det Mattias och Mats. 25 februari, Sigvard och Sivert. Och då är det grapefruktens dag, har jag sett. 26 februari, Torgny och Torkel. Men som sagt, idag är det Vivian, om vi känner någon som vi ska gratulera.
Mm. Då får jag lov att göra det, hör du?
Ja, gör det.
Ja. Mm. Tack så mycket.
Tack, hej.
Mm. Och då släpper vi loss Blood, Sweat and Tears i Spinning Wheel.
Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Thank you.
for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Ride a painted pony, let the spinning wheel fly.
Blood, Sweat and Tears var en helt ny injektion i popmusiken på den tiden. Med den blandning av rock och jazz som de jobbade med då. Och de hade ju också en hel del skojiga saker då på slutet där med flöjter som kanske inte var så vanliga inom popmusiken då. Men framförallt så var det ju sångaren då, kanadensaren David Clayton Thomas, som gav karaktären åt Blood, Sweat and Tears. Och sen är det ju saker som kanske inte alla känner till då. Och det är ju att den svenska gitarristen Jojo Wadenius från Made in Sweden, han spelade under en period med Blood, Sweat and Tears. Men han var inte med när han gjorde Spinning Wheel.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu ska vi träffa en flicka som heter Eloisa Eneida Meneses Pais Pinto. Hon föddes den 7 juli 1945 och fyllde alltså 79 år i år. Hon var 17 år när hon var på väg hem från stranden. Och gick in på Bar Veloso för att köpa cigaretter till sin mor. Vinicius Moares och Antonio Carlos Jobim, som då satt och pokulerade på baren, blev så hänförda av henne att de per omgående skrev en sång till henne. Och hon blev världsberömd så snart plattan lämnade skivpressarna. Vi hör The Girl from Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Ja, och efter de där somriga tonerna av Stan Getz och Astrid Gilberto ska vi då återvända till vintern och Marianne Minell och Gunnar Lidfeldt ska besöka Regementsparken i Gävle i en repris från den 26 januari 2021.
Ja, det var ett förskräckligt väder idag när vi skulle gå och titta på Regementsparken. Det var ganska mycket.
Ja, men det gör det, och egentligen ska man väl inte titta på en park under värsta vintermånaden. För att den har ju sådana kvaliteter som är uppenbara först under kanske drägliga förhållanden. Men nu är vi här mitt i vintern, mitt i januari, i snögloppet och en nordostlig vind 7 sekundmeter.
Ja, och vi är inte ensamma, för vi har väl sett en 10 personer här. För det är ju så här, Hälsans stig går ju igenom här.
Ja visst, alltså, jo, men det här är ett populärt område att vandra. Dels för de som kommer från stan och går ända ut mot byarna på Valboslätten passerar här, men också att Hälsans stig går i kanten av Regementsparken, och så på en liten bro så kommer man över på andra sidan Kungsbäcken, eller Valsjöbäcken som den egentligen heter, på andra sidan norr om bäcken till Valls herrgård.
Mm. Och nu står vi och tittar på paviljongen här i Regementsparken.
Ja, den här är väldigt intressant, den här paviljongen. För att den tillkom samtidigt som man fullbordade bygget av garnisonen, regementsbyggnaderna. Och det var 1909 som den invigdes. Och då var det en överste Fock, hette han som var regementschef då. Han är en bekant på många sätt, bland annat för att han var svärfar till Hermann Göring, har ni hört? Känd i många sammanhang. Dels som flygar S under första världskriget och sen i senare i tyska sammanhang. Mm. Men det var det. Nej, men den här är ju väldigt intressant, för den fanns ursprungligen på Stockholms utställningen, konstindustriutställningen 1909 i Stockholm på Djurgården. Och den är ritad faktiskt på Ferdinand Bobergs kontor. Inte säkert att han la sin hand så mycket just på det här projektet. Men det är ju intressant ändå att det är ett verk som man tillskriver Ferdinand Boberg.
Finns det någon likadan paviljong någon annanstans i Sverige?
Det kan jag inte svara på. Jag har inte den överblicken. Men det finns ju gott om folkparker runt omkring i Sverige. Och säkert så är det någon som har sett liknande paviljonger någon annanstans. Mm. För övrigt på Stockholms utställningen så fanns det till och med 2 danspaviljonger av likartat slag. Men det är bara den ena som hamnade här i Gävle. För övrigt på ett elegant sätt. Man plockade ner den sen man rev utställningen. Och lastade det ombord den på en prom. Och sen var det en ångbåt som drog den från Stockholm och upp hit till Gävle hamn. Där man sen då fraktade delarna till Regementsparken och satte ihop den. Och sen invigdes den, tror jag, 1910 igen. Sommar 1910 var det, ja. Mm.
Fanns den här parken redan då?
Nej, den anlades egentligen året innan, eller man började anlägga den året innan. Och det är ju ganska intressant egentligen, från den tiden när man byggde de här regementsbyggnaderna, när man byggde de stora sjukhusen, när man byggde de stora järnvägsstationerna, så anlade man ofta en park i anslutning till de här projekten. Många av de här finns ju kvar fortfarande idag.
Mm.
Sjukhusparker av olika slag till exempel. Men den här parken, den ligger alltså på gammal åkermark, för det fanns från början en åker mellan Kungsbäcksvägen och ner mot ån och mot Kungsbäcken.
Mm. Du pratade om att du var på olika ställen. Man hade sådana parker. Järnvägarna hade ju också vid järnvägsstationer. Ja. Och då hade de en trädgårdsmästare anställd. Hade de en trädgårdsmästare anställd där också?
Hörru du, sannolikt så hade man någon trädgårdskunnig. Mm. Men sen så brukade man också använda sig av de inryckta rekryterna som arbetskraft, som arbetade med både det ena och det andra, inte minst när det gäller anläggningsarbeten.
Mm. Men nu när vi pratar om parken här, Regementsparken, så tycker jag att du skulle berätta lite grann om militärhistoria. Varför har vi ett regemente här och så?
Ja, men det är bra att du påminner om det. Det är för att för 120 år sedan, 1901, Då fattade Sveriges dåvarande riksdag ett av de allra största besluten som gäller försvarsväsendet, som överhuvudtaget har fattats av en svensk riksdag. Då beslöt man nämligen att införa den allmänna värnplikten. Och det innebar ju att alla män mellan 18 och 47 år var skyldiga att inställa sig till krigstjänst. Och utbildningen skulle ske på de olika utbildningsregementerna, varav I-14 är ett. Och det flyttades då från gamla Mohed, övningsfältet strax norr om gränsen till Hälsingland. Och flyttades hit då. Anläggningen började byggas 1907 ungefär.
Mm. Så då blev det en flyttvåg hit till Gävle?
Det blev en flyttvåg och det var inte alldeles så kontroversiellt. Det fanns dåtida experter när det gäller krig och krigföring som befarade att fientliga flottstyrkor skulle kunna lägga sig vid kusten utanför Gävle och med sina kanoner och artilleri beskjuta det här regementet med sina anläggningar. Men det fanns mycket annat som talade för lokaliseringen. Här fanns marken, här fanns tillgängligheten och Gävle, dåvarande stad, tog emot det här med öppna armar. Och vi ska inte glömma att officerskåren, framförallt den lokala officerskåren, de tyckte det var jättebra att flytta från Mohed in till en större stad, Gävle.
Det måste ju också ha påverkat Gävles sociala liv också.
Ja, men det gjorde ju för att när det fanns som flest anställda på regementet så tror jag att det var låg på nivån 400 personer. Varav många var alltså befäl, officerare och olika grader och underbefäl och allt vad det var för någonting. Och de slogs ju ner här i stan och kom att betyda en hel del för stadens societet och sociala liv.
Mm. Ja, det kan man förstå. Och då kanske det var livat och glatt här. Många som dansade här i den här paviljongen.
Ja, det var ju många som dansade, som sagt. Och det var ju överste Fox funderingar att framförallt de inryckta rekryterna, de skulle ju ha någonstans att fröjda. Man sa så på den tiden, man skulle ut och fröjda. Mm. Och det var ju väldigt populärt för det drog massor med människor hit. Och det var ju arméns musikkår som spelade. Och det är en tradition som har följts upp. Idag är det ju andra lokala musikkårer som spelar här.
Det är ju en ideell förening som driver det här, liksom musikregementsparken. Jag vet inte hur många år de hållit på, men de har gjort ett fantastiskt arbete.
Ja, jag vet att det fanns en man för länge sedan som hette Pira.
Ja, det stämmer.
Ja, som var en av initiativtagarna för att fortsätta med den här traditionen sen I-14 slutade som regemente.
Mm. Så varje sommar, jag vet inte hur det har varit den här sommaren 2020, men annars har det ju varit konserter här regelbundet.
Ja, visst. Och jag vet att Hemvärnets musikkår, Bomus musikkår och flera andra lokala musikorkestrar har spelat här. Just i sommar kan jag tänka mig att det inte har varit så mycket pardans i varje fall, om man uttrycker det så.
Man har ju haft tangoundervisning här, men då har man bara fått dansa med den partner man har och så hålla avstånd.
Ja, men du verkar initierad i det här sammanhanget, hör du. Ja, till och med tango.
Ja. Och så tror jag att de har också hållit på, jag tror en förening som håller på med boxning för Parkinson. Föreningen har hållit till här inne i den här paviljongen innan man stängde den. Och det är ju faktiskt så att man kan ju hyra den här paviljongen.
Ja, det kan man göra. Ja.
Och då får man göra hos kultur och fritid, så får man ringa dit och boka.
Just det.
Och så vet jag inte vad det kostar, så måste man väl söka polistillstånd också.
Ja, det är just det. I och med att det är allmän plats, park, då är det offentlig plats och då fordras det också polisens tillstånd. Ja.
Och sen så vet jag, har jag sett när jag gått igenom den här parken, för jag går här ganska ofta, så har det varit också att man har haft fritidsaktiviteter från träffpunkterna. De brukar vara här också.
Just det. Ja. Ja, men den fyller en stor, en viktig uppgift. Mm. I det sociala livet helt enkelt. Så det är jättebra att den finns. Tyvärr finns ju inte den gamla estradbyggnaden kvar som låg här strax väster om paviljongen. Jag tror att den revs ungefär 1970 någonting. Mm. Sen är den aldrig återuppförd. Mm. Men man kunde väl tänka sig att man satsade lite mer på det här området. Kanske till och med ett litet café. kan man tänka sig det?
Det var väldigt trevligt. Ja. Och en offentlig toalett.
Och en offentlig toalett, absolut. Ja. Får jag lägga till ytterligare en sak? Också en skylt. Det här är en sån viktig park i stan. Så varför finns det inte en skylt som berättar om parken och parkens historia? Mm.
Det efterlyser vi vid varje park vi har besökt. Men jag tänkte, den här parken är ju lite större än precis runt paviljongen.
Ja,
den sträcker sig ju ända bort till parkeringen vid Silvano,
ja,
kan man säga.
Det. Ja.
Och där finns det ju ett torp och så finns det en klockstapel.
Det är rätt.
Ja, och när man tittar på utanför torpet, där finns det en skylt som berättar om torpets historia och den här klockstapeln. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
Ja, till exempel om klockstapeln. Alltså den som var verkmästare för byggnadsföretaget som byggde garnisonsbyggnaderna. Han heter Wallner. Jag har inte hans förnamn, men Wallner heter han. Och det var en from man och det skulle också byggas ett kapell i anslutning till soldathemmet som uppfördes ungefär 1911. Och det visste han, och han kanske till och med var inkopplad i de byggnadsarbetena. Men han tyckte det skulle finnas en klockstapel. Och varför inte en kopia av den klockstapel som han som barn hade sett i Ljusdal? Så att den klockstapel som nu står här, det är alltså en mindre kopia av klockstapeln som finns i Ljusdals kyrka. Som för övrigt, ja, klockstapeln där tror jag är från 1757.
Mm.
Och det var ganska intressant för länge sedan, någon gång på 80-talet, så blev jag uppringd på stadsarkitektkontoret av en kvinna som berättade det att hon var dotter till den verkmästare Wallner. Och hon visste berätta att han bodde ju då här i Gävle under byggnadstiden. Så hemma vid köksbordet så gjorde han en ritning ur minnet av klockstapeln i Ljusdal. Och så fick han då tillåtelse av den dåvarande regementschefen, kanske var det Nyström han hette, att bygga den i anslutning till den blivande soldatkyrkan.
Mm. Fantastisk historia. Det är ju roligt när man får såna återkoppling också.
Ja, men naturligtvis. Ja, visst alltså.
Men du berättade när vi gick förbi där att han hade någon tanke om en djurpark.
Ja, det var den tidigare översten Fock. Han hade idéer att den här regementsparken, den skulle också förses med en liten djurpark. Och det skulle vara djur ifrån länet, ifrån Gästrikland och Hälsingland. Och det var älgar och rådjur, men också rovdjur, björnar till exempel. Varg tror jag inte fanns. Så det skulle vara olika burar. Och det kom till stånd faktiskt 1910 och kanske något år därefter. Men sen blev det allt för betungande för regementet att sköta en egen djurpark. Jag kommer också ihåg att det till och med att det ska ha funnits en säl i en av de här burarna. Den som berättade det var ju konservator Per Mattsson som kan mycket om stans historia.
Mm. Fascinerande. Nu har vi lärt oss en del om regementsparken.
Ja.
Ja, vad ska vi ta för park nästa gång då?
Ja, det finns ju gott om parker i Gävle. Det finns ett 40-tal parker som man kan berätta om, som var och en har sin historia. Mm. Det gäller bara att gräva fram den och berätta den så att folk får veta någonting.
Ja, det får vi se vad vi väljer nästa gång, men då tror jag att vi väljer ett bättre väder. För nu var det fruktansvärt kallt om fingrarna, tycker jag.
Det kan jag verkligen förstå. Ja, visst alltså.
If there's a letter for me, I
Ja, det var The Beatles i Please Mr. Postman, var det väl ingen som kunde missa. Och det är en cover då av en låt av Brian Holland. Och det var ursprungligen hit med den Motown-baserade tjejgruppen The Marvelettes. Och nu blir det reklam.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien hände här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Då är det dags för mig att med blixtens hastighet ta mig ner från studion till Alderholmen och båten Almagrundet och prata med Stefan Söderberg.
Ja, då sitter jag här på Almagrundet igen och träffar
Stefan.
Ja. Ja, tack för att jag fick komma hit.
Ja, tack, tack.
Och jag var här i november förra året och då talade du lite grann om skeppets historia då. Eventuellt, eller vad framtiden eventuellt skulle kunna bli då.
Ja.
Och du var återhållsamt optimistisk om man uttrycker sig så.
Ja, det stämmer ju.
Mm.
Ja.
Och du vill inte säga så förfärligt mycket då. Hur är det nu?
Ja, nu är det ju så att vi att båten kommer ju åtminstone några år bli kvar här i Gävle. För det har ju, och förhoppningsvis mer år, men det är ju som alltid med pengar. Vi har fått en välgörare som har vi har köpt båten av, och han har också gett oss en startsumma som vi kan använda. Så nu, och vi kommer alltså att bilda en stiftelse som kommer att ha hand om pengarna, och vi Alma Grundes vänner kommer fortsätta med underhåll och
driften.
Ja, sköta om det. Och stiftelsen har hand om pengarna.
Så det är inte klart än alltså?
Jo, man kan säga att det är klart. Alltså, vi har lämnat in till länsstyrelsen om att bilda stiftelsen, och också det att pengarna är liksom lovat och det är klart. Så att vi kommer att få pengar, en summa, och sen så kommer vi och förhoppningsvis då få att vi blir godkända för den stiftelse. Och den stiftelsen, som jag sa förut då, den ska ju då förvalta pengar. Så att det blir den nya ägaren. Stiftelsen blir ägare. Så att för våran del så blir det ju så. Istället för Knut Borg var ägare, så blir det ju Alma Grundes stiftelse ägare. Så för Alma Grundes vänner, där jag är ordförande, det blir precis likadant som innan.
Okej. När tror du stiftelsen är etablerad?
Ja, länsstyrelsen sa att det här köpet gjordes ju förra torsdagen.
Ja.
Och då räknar man mellan 1 eller 2 månader tar det. Innan de har godkänt, för vi måste ju ha ett organisationsnummer. Ett organisationsnummer, det är ju också då för att man ska kunna ha en bankyr och sen.
Men det är överkomligt alltså, den tid som du har framför oss här, när det kan börja.
Ja, absolut. Men vi tycker ju att vi redan är liksom i hamn. Det ska vara något speciellt om det inte här ska gå. Alltså några år kommer det absolut att gå.
Mm. Men det låter bra. Men du, för en landkrabba som mig, kan du tala om vad jag ska använda för ord om man beskriver Alma Grundet?
Ja,
är ordet skepp korrekt? Eller ja, ska man tala om fyren? Eller?
Ja, men slå ihop det då. Kalla det för fyrskepp.
Ja, men jag tänker, hon har ju ingen maskin. Så att...
Nej, men det är ju fortfarande ett fyrskepp. Ja. Alltså, den låg ju ute då från den byggdes då 1896 till 1968, så låg den ju ute på olika ställen och markerade då, och det så att säger fyrskepp.
Då använder jag ordet fyrskepp, det låter bra. Men då säger jag så här, vad är det som återstår då innan vi har den på plats, som, ja, jag tänker mer för att den ska stärka Gävles självbild, vara lite turistattraktion.
Ja.
För det är inte bara de här 2 månaderna utan...
Jo, om 2 månader och de har godkänt, då är allting på plats. Mm. Sen gäller det bara att söka pengar efterhand, så att vi räknar nog med att man skulle få in så pass mycket, alltså att man skulle få rulliansen till åtminstone 10 år, och sen så vet man ju inte, då är man kanske inte med själv, utan då får man ju se vem som tar över och kör då ytterligare tid.
Så en ny generation får ta över, helt enkelt.
Ja, lite så är det.
Mm. Men tror du att ni är igång till sommaren?
Ja, det tror jag att vi är, alltså, igång på det viset att stiftelsen äger båten och att vi kör med underhåll. Det är väl ganska stora summor nu från början som vi ska ha.
Är något speciellt underhållsarbete du kan peka på?
Ja, vi måste ju titta på botten och se att botten är okej, och det har börjat och sökt lite. Kanske dykare, vad säger försäkringen, är ju lite osäker hur vi får försäkra, att det är inte så många som vill försäkra en sån här båt. Så då får man ju se vad de begär för besiktning av oss.
Mm.
Och sen är, som jag tror jag väl sa förra gången, att det övre däcket här, det bör nog också ses över och bytas.
Mm.
Kanske hela.
Men det här undret då, måste vi inte lyfta båten då?
Ja, vi hoppas ju att om vi får en inspektion. Och jag har faktiskt till och med pratat med en dykfirma, och de vill ju göra inspektionen helst på hösten, där det är bättre sikt under vatten. Så att då får man ju det, ja, får man ju filmat och en bedömning hur det är. Så att om vi behöver ta, det är ju inte lika, det är inte lika stort slitage här i Gavleån som till exempel i saltvatten.
Nej. Är det bestämt att ska ligga framöver?
Ja, det är bestämt än inte. Det är ju, det räknar vi ju kallt med att vi ska få ligga kvar.
Här alltså?
Ja, här ja. Mm. Därför fanns det något förslag om man ska göra en liksom Gävle sjöfartsstad och samla allting där i Nyhamn. Då får man ju ta ställning till det då, om man ska ha allting i Nyhamn. Men annars ligger vi ju väl bra här. Alltså ja, bra, helst skulle vi kanske vara längre in.
Jo, det var så jag tänkte att man skulle upp till bron i alla fall.
Ja, men det får ju vara öppet. Men vi räknar ju kallt med att vi får ligga kvar.
Att det blir kvar här. Ja, har du några tankar om vad ni ska ha för aktivitet och engagemang och så för att få folk att komma hit?
Ja, vad sa du?
Jo, har du några tankar om hur ni ska få det till en rejäl turistmagnet?
Nej, vi har ju
en alltså kvicken som bomus.
Ja, vad heter det? Vi ska ju jobba med och vi är ju öppen för förslag naturligtvis hur det ska kunna ordnas mer. Det är ju ofta som man ska ha grejer så är det tillstånd och sånt, men sånt får vi ju tänka över sen. Men så, till att börja med så är det ju visningar som vi har då och så gör det lite reklam. Det kommer också vara en tillställning här jag har hört i maj och då kommer vi väl vara med här som Gävle kommun ordnar.
Du kan inte tala om vad det är för någonting.
Nej, men det är ju inte klart riktigt hur det ska bli, så att det kan jag inte säga det. Men i alla fall tilltala dem vi vill vara med.
Men det blir inga bokserade turer för Gävlebor?
Det tror jag. Det är ju om det är ju i så fall en boxering till Nyhamn här. Ja. Om det ska vara en tillställning. Men jag tänker att vi kan ligga kvar här.
Ja. Nej, jag tänkte om man skulle ha det som en bokserad huvud för turister.
Nej, för fan.
Och då är det lätt att tänka Limön.
Ja visst, det skulle vara fint att vi tar över Limö-trafiken.
Ja.
Med boxerat folk dit, ja visst. Det tror jag fan inte.
Kanske lite i...
Nej, det tror jag är lite väl hårt.
Ja, jag tror nog det också. Men jag tycker det är en skojig idé.
Ja.
Nej, men jag tycker det är skojigt att få komma hit och prata med dig.
Ja.
Jag hoppas att när jag kommer lite längre att jag kan få komma tillbaka igen.
Ja, visst. Mm. Jag absolut. Och du får ju gärna bli medlem. Då har ju... kostar 200 spänn om år. Och då stöttar man ju det här. Så där får du gärna.
Det ska jag gärna.
Ja, men då ska du få en sån där lapp.
Men jag tror vi är färdiga.
Ja, vad bra.
Det var lite konstigt väder och lite svårt att komma hit. Ja. Men det är alltid så trevligt att sitta här i. Men okej, tack så mycket.
Ja, tack.
Ja, då är jag tillbaka i studion här och vi ska lyssna på Elmer's Tune med The Andrew Sisters. Och det är en låt av Elmer Albrecht, Dick Jurgens och Sammy Gallop. Glenn Miller hade en hit med den 1941. Och 1989 skrev Claes Eriksson en svensk text som hyllade Sankt Sigfrids plan i Göteborg.
Above. What makes a fellow start thinking of falling in love? It's not the season, the reason is plain as the moon. It's just Elmer's tune. What makes a lady of 80 go out on the loose? Why does a gander meander in search of a goose? What puts the kick in the chicken, the magic in June? It's just Elmer's tune. Listen, there's a lot you're liable to be missing. Sing it, swing it, any old way and any old time. The hurdy-gurdies, the birdies, the cop on the beach, the candy maker, the baker, the man on the street, the city charmer, the farmer, the man in the moon. All sing Elmer's tune. Listen, baby mine, there's a lot you're missing, dear, just listen until you hear Elmer's tune. Why are the stars always winking and blinking above? What makes a fellow start thinking of falling in love? It's not the season, the reason is plain as the moon. It's just Elmer's tune. The birds and the call. candy maker, the baker, the man on the street, the city charmer, the farmer, the man in the moon. Everyone sings Elmer's tune. I love the simple melody of Elmer's tune.
Jag heter Åke Sahlin. Häromdagen när jag var på väg på min dagliga vandringstur riktades min uppmärksamhet mot vårt päronträd runt knuten. En bit upp i trädet satt en vacker koltrast. Jag var inte mer än 5 meter från min blivande vän. Jag stannade förstås och började samtala med den. Ja, samtala. Det är det min krönika ska handla om. Jag frågade hur läget var, om den hade fått någon mat. Jag talade om för min vän hur vacker den var och fortsatte fråga utifrån mina kunskaper och erfarenheter av just koltrastar. När hade han, jo det var en han, svart och med den karakteristiska gula näbben. Honan är mer mörkbrun och inte lika gul näbb. Jag frågade alltså om han hade hittat någon honvän. När han skulle börja sjunga och en del andra känsliga frågor. Jag stod där säkert några minuter och språkade med koltrasten och han satt kvar. Och jag inbillade mig, lyssnade på mitt bubblande. Ja, sen fick han förstås nog och så lyfte han och drog vidare. Vad vill jag säga med denna småfåniga inledning? Jo, jag har på senare tid i samtal med goda vänner blivit allt mer fascinerad av djurens värld. Framförallt är det vår katt som lockat mig till detta tillstånd. Jag brukar säga att den varelse jag samtalar allra mest med nu för tiden, det är min katt. Jag har märkt genom åren att ju mer jag intresserar mig för och samtalar med henne, desto mer svarar hon. Katter har ju rätt många läten och de använder vid olika tillfällen. Forskning har visat att ju mer du samtalar med ditt djur, desto mer svarar hon och relationen människa-djur fördjupas. Jag måste också passa på att avslöja ännu en hemlighet. Uppe i skogen där jag bor har jag en mycket god vän. En rätt så kraftig tall. Som jag under säkert mer än 10 års tid har stannat vid på mina vandringar. En stor kärleksfull omfamning under någon minut ger en sån tillfredsställelse. Denna gigant som är betydligt mycket äldre än mig och som stått där på samma ställe under hela sitt liv, den skänker mig ett lugn och en glädje som jag tackar min vän för varje gång. Huruvida han eller hon uppskattar min kram eller inte, det får jag nog aldrig veta, men den står kvar där varje gång jag närmar mig. I vårt destruktiva samhälle har vi blivit allt mer grymma och självupptagna, inte bara människor emellan utan även vårt sätt att hantera djur har blivit i många fall avskyvärt. Djur har känslor, precis som människor. Våra husdjur, hundar, katter, kor och hästar, grisar och alla andra husdjur har ett känsloliv, precis som människan. Det har forskningen visat för länge sedan. Men vi har inte förändrat vårt sätt att behandla djuren efter denna insikt. Även om djuren inte till fullo förstår vad jag säger vid mina samtal med dem, skänker det mig en tillfredsställelse, ett lugn och en glädje. Och de känslorna är rätt säker på att djuren kan uppfatta, känslorna alltså. På detta sätt för vi alltså en meningsfull konversation till glädje för båda parter. Ur detta djursamtalande har jag också kommit fram till att det är rätt fint att samtala med människor. Självklart samtala med dem jag känner, men även med dem jag inte känner. Ett enkelt snack med någon jag råkar hamna bredvid ger i 9 fall av 10 en fin liten stund tillsammans. Till glädje för båda. Den sortens enkla kommunikation är det som bygger ett människovärdigt samhälle. Alltså, från samtal med djur till möjligheten att förändra vårt samhälle. Det är väl en fin utgångspunkt för det annars så mörka världsläge vi nu befinner oss i. Låt oss prata mer med djur och med människor.
Lillsystern som du la till död, stendöd i sin bur. Lillsystern gråter, ögat så röd, men lillsystern som du la till död, stendöd i sin bur. Lillsystern som du la har gått bort, tårar till intet båta. Lillsystern sorg är häftig men kort, hon gråter en skvätt tills ögat blir torrt och sen får hon sluta gråta. Lillsystern får en ny undulat i moderniserad bur. En död undulat får katten till mat och lillsystern får en ny undulat, den sjunger i ur och skur. Lillsystern har ett hjärta av is och sten kallar hennes själ. Hon vill ha en fågel till varje pris men vill inte ge den kärleken spis och då svälter den ihjäl. Lillsysterns undulat är död, den sjunger i himlens höjd. Den stackars undulaten dog av celibat men lillsystern får en ny undulat och allting är frid och fröjd.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu, alla dansanta lyssnare, är det dags att bjuda upp. För nu kommer Mora Träsk med Olga.
Och nästa mål. Svensk toppen.
Och nu ska vi spela och sjunga bara för er. In i djupet av din själ ska jag vandra i givakt. Genom hjärtats trånga vrå, min vän, jag är kär i dig igen. Över bröstens höga berg ska jag klättra upp och ner. Genom skogen på din skinn till resåren i din säng. Olga, varför lät du mustaschen växa? Du vet ju avskyrande kittlar sådär när man pussas med varandra. Nu vill jag att du sätter dig ner i lugn och ro, skriver din kärleksförklaring till mig där du berättar hur vansinnigt mycket du håller av just mig. Drar ut den i 3 exemplar och lämnade in den på mitt skrivbord senast onsdag morgon klockan 9.45. Och visade sig att du har bedragit mig, så får du gå. I min rosenröda dröm,
rosenröda dröm,
har jag åter ditt skratt. Jag känner doften från ditt hår,
ditt vackra hår,
en vän doft utav skira.
Av skira.
Är du din jävla hoppa?
Ja, jag heter Rolf Wingemar och jag har fått in en gäst i studion, nämligen Leif Grundberg, den nya chefen på Länsmuseet i Gävle. Och jag får hälsa dig välkommen, Leif. Kanske inte till Gävle, för du är redan bosatt här vad jag förstår, men som chef för Länsmuseet. Välkommen.
Tusen tack.
Och även till Seniorradion. Jag undrar, vem är Leif Grundberg? Vill du kanske presentera dig lite kort så vi får reda på lite om dig?
Ja, precis. I grund och botten så är jag utbildad arkeolog och har jobbat som det i många år. Men också med andra delar av kulturarvsarbetet, som vi brukar kalla det. Kulturminnesvård sa man ju tidigare. Så jag har bott här i Gävle länge, som du antydde, i över 20 år faktiskt. Men under hela den tiden så har jag faktiskt jobbat i Stockholm, så jag är duktig på att åka tåg, kan jag säga. Och har jobbat då på olika ställen, bland annat på det som heter Statens maritima och transporthistoriska museer. Det är ju Vasamuseet och Sjöhistoriska museet bland annat ingår, och även Järnvägsmuseet här i Gävle faktiskt.
Ja, så du har erfarenhet av chefskap för museer här i Gävle. Och är det ditt fel att det har tagit så lång tid att renovera Järnvägsmuseet då kanske?
Det hoppas jag inte, men det är ju fantastiskt att det äntligen är på gång. Och nu siktar man ju på att inviga museet igen här i sommar. Så att det ser vi verkligen fram emot.
Ja, det ska bli verkligen roligt måste jag säga, för att jag personligen har saknat det museet. Men om vi ska ta och titta på vårt museum som gäller det här länsmuseet. Där har det ju varit en del diskussion om vilket uppdrag museet ska ha egentligen. Och museiverksamheten här på Länsmuseet grundas ju på två dokument. Och det ena är ju stiftelseurkunden, alltså det är en stiftelse som äger museet. Och sen så har man ju en överenskommelse, en uppdragsöverenskommelse med regionen. Och då ska man ju följa kulturplanen. Hur ser den här uppdragsöverenskommelsen ut nu för 2024? Är den klar eller är det någonting som du ska arbeta fram?
Nej, det är ju så att de är tvååriga, de här uppdragsöverenskommelserna. Jaha. Så den som gäller, den gäller för 2023 och 2024. Så att det är inget nytt för det här året. Så att det är samma som har gällt även under 2023.
Så verksamheten för det här året, den är uppstyrd och klar alltså?
Det kan man säga. Nu är ju en sån där överenskommelse, även om det är många, många punkter och detaljer, så är det ändå ganska övergripande, och den typen av verksamhet som faktiskt löpande sker på museet. Så att det är kanske inte så detaljstyrande egentligen, utan det är till för att man ska fånga in de viktiga uppdragen som kulturplanen och kulturpolitiken lägger. Så
du som är chef och styrelsen, ni har ganska stort spelrum med andra ord när det gäller just verksamheten på museet.
Det tycker jag absolut att vi har. Nu är det så att en museiverksamhet är väldigt omfattande. Det är allt ifrån pedagogisk verksamhet där man har visningar och samarbete med skolor till arkeologisk uppdragsverksamhet som man kallar för, man gör utgrävningar och sådär, men också ta hand om samlingar, arkiv, bilder, så att det är väldigt brett. Och vår uppgift är att följa museilagen också. Du nämnde några av de här styrdokumenten, men museilagen finns ju nu sedan några år tillbaka, så den talar ju om det ansvar som ett offentligt museum har. Och det innebär ju kunskapsuppbyggnad, alltså en form av forskning, pedagogisk verksamhet, vårda samlingar och sådär för framtiden. Vi är ju en offentlig samhällsinstitution som är satt att verkligen värna vår historia i samhället.
Praktiskt, vad innebär det? Du är ju arkeolog. Innebär det att museet kommer att ändra inriktning på sin verksamhet på något sätt? I så fall, i vilken riktning?
Jag har inga planer på att göra några stora förändringar, för jag kan konstatera nu när jag har kommit in, jag har jobbat i 2 veckor ungefär, att det är en fantastiskt fin verksamhet som man bedriver, och det är kunniga medarbetare och det är väldigt spännande samlingar och ett fint museum i största allmänhet. Och det betyder att det är ett lagarbete att hitta en inriktning. Det är ju inte en ensam person, en chef som ska detaljstyra vilka utställningar som sker. Men självklart kommer jag påverka inriktningen tillsammans med de övriga medarbetarna.
Ja, jag tänkte det blir väl inte en chef som bara tänker sitta och förvalta, så att säga.
Det har jag absolut inte någon ambition att göra. Men det är ju långsiktigt. Planeringshorisonter, om man använder det begreppet, för att bygga utställningar eller bedriva forskning. Så att det är ingenting man ändrar liksom på en vecka, utan nej, det ska vi prata om framöver.
Man har ju en fast del i museet och sen har man ju tillfälliga utställningar också. Kan du berätta någonting om de tillfälliga utställningarna som är planerade för i år?
Det kan jag absolut göra, och just nu så pågår ju 2 stycken utställningar. En som presenterar de många jättefina nyförvärven inom konstsamlingen sedan 2013 och framåt till idag. Och det kommer att pågå och finnas här under hela våren. Och så finns det en annan utställning av Helena Bratt, som också en konstutställning som också pågår. Men till sommaren, då i juni, så kommer 2 nya utställningar att ersätta de här. Och det kan jag nämna redan nu att en kommer att handla om den delvis spännande donation vi har fått av föremål och arkivalier och sådär som är kopplat till Ahlgrens. Godisfabriken och hela den historiska utvecklingen. Det blir en jättespännande utställning, kan jag förutskicka, för det blir mycket igenkänning av många som har varit med under många år, men också berätta lite grann om vad Ahlgrens har betytt för Gävle och det som var positivt och negativt.
Kom det inte ut en bok om Ahlgrens för ett par år sedan som en gammal medarbetare skrev om fabriken?
Det finns jättemycket spännande som vi kan använda i utställningen för att berätta den här historien. Men nu har vi också de här föremålen som är kopplat till det som är spännande. Och det är en av utställningarna. Den andra har också en väldigt tydlig Gävlekoppling, och det är kopplat till durotapeter.
Jaha.
Och vi har ju en fantastisk samling av tapeter, och här kommer fokus vara på 70-talet faktiskt. Så där kan vi snacka om igenkänning också för många av oss som har haft tapeter i våra lägenheter och bostäder.
Då kommer jag in på 2 olika saker. Det första är, det är ett länsmuseum. Det ska alltså representera länet. Mm. Vi ligger ju allra längst söderut. Mm. Och representerar, vi har ju Gästrikland och vi har Hälsingland. I Hälsingland har vi Hälsinglands museum och Ljusdal har vi Ljusdals museum. Hur når museet invånarna från norra delarna av länet eller regionen som det kallas för numera?
Ja, precis. Nej, men det första och viktigaste, det är ju samarbeten med, i det här fallet som du nämnde, både Hälsinglands museum och Ljusdals bygdens museum. Vi har pågående samarbeten, till exempel kring världsarven. Har vi ett projekt på gång kring att utveckla pedagogiska program kring det här. Det jobbar vi med tillsammans. Vi har en medarbetare som jobbar med byggnadsvård som sitter på Ljusdalsbygdens museum, så att vi finns faktiskt på flera ställen.
Kan ni tänka er att göra, så att säga, lokala utställningar? Ahlgrens och Durotapet, det är ju väldigt lokalt förankrat här i Gävle, men sånt som är mera lokalt förankrat, låt säga norra Hälsingland och liknande.
Det kan vi absolut göra, och som sagt, det här är ju en ständig dialog tillsammans med de övriga museerna också, så att vi kompletterar varann på ett bra sätt. Och det är omvänt, det är ju lika viktigt för de andra museerna att i dialog med oss hitta vad kan de bidra med för länet i det stora hela. Så jag vill verkligen hävda att det redan finns goda samarbeten, och jag tror att vi kan utveckla dem ytterligare faktiskt framöver.
Men hur ser det ut med, det var en fråga till, jag kommer till den, men en annan fråga, det är det här med ekonomin. Mm. Som där idag så är det väl fri entré till museet?
Det är det, ja.
Kommer det att fortsätta att vara så?
Det får vi se, för att ekonomin är ett långsiktigt bekymmer. Och det är ju inte bara vi som har bekymmer. Inte bara vårt museum och inte bara vår kulturinstitution, utan det är ju samhället i stort och regionen.
Jag ser ju att kultursektorn verkar ju få dra åt tumskruvarna ordentligt. Mm. Så att jag funderar på, räknar de med att få behålla din personal intakt?
Ja, det finns ju en budget för det här året, ja. som ska gå ihop. Så vi har liksom inga som helst planer på några uppsägningar. Men däremot så får vi titta på varje vakans som vi har. När det är någon som är tjänstledig eller går i pension, då får vi titta på det. För att ekonomin måste vi jobba med framöver.
Du pratade om det här med tapeter till exempel, att det finns mycket att titta på. Ni har ju enligt er hemsida ungefär 152 000 föremål, varav ni kanske bara visar en bråkdel. Mm. De övriga föremålen, kan man få titta på dem på annat sätt än bara på fotografier på nätet?
Alltså, det är inte så bara. Vi har en väldigt stor del av samlingen som ligger på det som kallas för digitalt museum. Just det. Och det är en väldigt stor resurs för oss, för att då kan vi ju tillgängliggöra mycket av samlingarna som inte kan visas i en utställning. Men eftersom de finns där så kan man också naturligtvis, om man har ett särskilt intresse eller forskar på det, säga att jag skulle vilja titta just på det här föremålet, och då kan man få hjälp att göra det. Men vi kan ju inte ställa ut alla 152 000 föremål, förstås.
Om jag nu brukar gå på museet, kanske inte regelbundet men lite då och då, varför ska jag komma tillbaka till museet?
Därför att det händer så, det finns så mycket att hitta när man går omkring och botaniserar i den här häftiga miljön. Så mycket kulturhistoria, så mycket kunskap, så mycket kulturarv som vi omger oss av i samhället hela tiden. Och är man bara det minsta nyfiken så kan man hela tiden hitta nya saker. Och vi hjälper ju till med att ordna offentliga visningar, föreläsningar, föredrag med folk som är experter. Och det är ju en upplevelse att få en sån visning eller en föreläsning. Så ja, det hoppas jag verkligen många kommer att ta del av.
Så att även om jag har varit där några gånger, så menar du att ni har alltid någonting att bjuda på?
Det är jag helt övertygad om. Och dessutom har vi ju ett trevligt café som man bara kan komma in och sitta och njuta av miljön.
Ja, men det är ju trevligt. Men i och med det så hoppas jag att många har blivit lite nyfikna, vill jag säga, på vårt länsmuseum, som jag personligen tycker är väldigt fint och välskött. Jaha, på så sätt. Ja, men det är bra det, för att då skulle jag vilja fråga dig, vad är det som du ser fram emot att ta itu med i ditt nya uppdrag här? Mm. Är det någonting som du har tänkt innan du kom hit att det skulle jag vilja göra, eller det måste jag göra?
Ja, men jag lockas ju av det här med olika typer av samarbeten. För jag tror det är så vi måste göra. Du lyfter ekonomin och vi kan inte liksom sitta och jobba för oss själva, utan vi måste samarbeta. Och då pratar jag inte bara att samarbeta mellan olika museer, utan med olika intressenter runt om i samhället. Det kan vara företag, det kan vara kommuner, och det kan vara ideella föreningar. Jag lyfter ju ofta och gärna hembygdsrörelsen, som ju finns i så många hembygdsföreningar runt om i det här länet. Och nu framåt sommaren kommer faktiskt Hembygdsförbundets riksstämma att anordnas. Jaha. Här i Gävle och på museet. Och det blir lite av en manifestation också för det här ideella engagemanget. Och ja, det ser jag fram emot att jobba mycket mer framöver.
Hembygdsföreningar har vi ju, tror jag, bara 4 stycken bara här i Gävle.
Ja, precis.
Så att där finns det ju gott om, så att säga. Mm. Så att, och högskolan har vi ju. Där borde det finnas möjlighet till samarbete eller forskning till exempel.
Absolut, och det är just sådana saker som jag gärna vill titta på och diskutera med personer runt om i länet. Vad som är möjligt och intressant, för det måste ju vara givande för bägge parter när man samarbetar.
Givetvis är det så. Innebär det att det är någonting som du drar dig för att ta itu med? Är det någonting som du ser som du måste ta itu med men som du tycker är lite jobbigt kanske?
Nej, jag kan inte påstå att det är något specifikt jag drar mig för. Det som är svårt är också en utmaning och kan vi bidra till att göra svåra saker lite bättre så är ju det en tillfredsställelse också. Så att jag har inget sånt där som jag liksom tycker det ska bli extra jobbigt.
Så att du ser fram emot det här och ser möjligheterna mer än svårigheterna?
Ja, men det är verkligen så. Det låter som en klyscha, men för mig är det verkligen så i det här skedet. Nu är jag ju ny på jobbet, ja. Så att vi får väl se hur jag känner om ett år. Men just nu känns det väldigt positivt.
Då får vi nog hälsa dig välkommen åter om ett år. Kanske så får vi höra hur utvecklingen har varit med besöksantal, med utställningar och tillfälliga och så vidare och samarbetet inom länet här. Men annars så hoppas jag att det här vårt lilla samtal har lockat till att flera kommer till museet och tittar på utställningen och så vidare och kanske då framför synpunkter på om det är saker som de är intresserade av och vill veta mer om.
Det ser jag verkligen fram emot, så det uppmanar jag också alla lyssnare att besöka oss gärna flera gånger och är delaktiga i våra arrangemang, så det hjälper oss att bli bättre.
Det låter bra det, och med det så ska jag be att få tacka dig, Leif Grundberg, ny chef för Länsmuseet i Gävle. Tack för din medverkan.
Tusen tack.
Var det dags och med lite blues igen. Förra veckan stängde jag ju 2023 års bluessommar med att låta Damer i blues framföra 3 låtar från plattan som de släppte just vid Notodden-festivalen. Tyvärr har jag hittills inte lyckats övertyga herrar arrangörer om att ta hit Rita och Margit så att Gävleborna får uppleva dem live. Men förhoppningsvis blir det fler tillfällen. Den nya serien som jag börjar idag har jag kallat Min generation. Och det är nog inte så märkligt att flera i min generation kom att omfamna bluesen. Födda efter andra världskriget och uppväxta i ett expansivt 50-tal tog vi tidigt till oss tonerna från det stora landet i väster. Och det var ju därifrån den mesta av moderna kulturen strömmade. 1952 släppte Ike Turner, som kallas för den första rockplattan, Rocket 88, och jag kommer att komma tillbaka till den nästa avsnitt. En av de stora rockhitsen var ju Hound Dog med Elvis Presley. Nu var jag ju inte ensam om att sjunga den, och jag tänkte spela den med Little Richard som omväxling, och den tycker jag är mycket bättre. You and you and you, not you, you. You ain't nothing but a hound dog walking all the time. You ain't nothing but a hound dog clucking all the time. Yeah. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Now they said you was hopping. Nu ska jag väl inte påstå att jag lyssnar särskilt mycket på... Jag vet inte om jag är beredd att kalla Richard för bluessångare direkt. Men lite intressant är att han inspirerades av en flicka som kallar sig Sister Rosetta Tharpe. Och som var Richards favorit som barn. I sina memoarer, The Life and Times of Little Richard, berättar han att det var Rosetta som första gången lät honom uppträda. 1947 hörde hon honom inför hennes konsert i Macon City Auditorium. Hon tog med honom upp på scenen och han fick sjunga med henne. Efter showen delade hon med sig av garaget till Richard och uppmuntrade honom att satsa på en sångarkarriär. Och vi kan väl lyssna på Sister Rosetta Tharpe, gitarrist och sångerska. Och det här är faktiskt den enda låt jag har med henne. What is the soul of a man?
I have a question to ask you. Won't you just tell me if you can? I want somebody to tell me just what is the soul of man. I want somebody to tell me, oh, tell me, please tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. I often read the scripture, read it in different places. Haven't found anybody to tell me just what is the soul of man. I want somebody to tell me, oh, tell me, who, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. I saw some standing talking, comes up just in time. One brother said the soul of man is nothing but his mind. But I want somebody just to tell me, oh, tell me, please. Tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. Someday I say it's a scripture. Someday it's a thing out of sight. That's always argue the scripture, but no one knows it's right. And I want somebody to tell me, oh, tell me, please, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. Different places. I found nobody yet to tell me what is the soul of man, but I want somebody to tell me, ooh, tell me, yes, tell me right. I want somebody to tell me, oh, what is the soul of man? Yes, I want somebody to tell me, tell me, yes, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. Oh, I want somebody to tell me, yes, tell me, woo, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man.
Nu ska jag väl inte påstå att jag lyssnade särskilt mycket på Sister Rosetta Tharpe på 50-talet. Det mesta handlade ju då om Sveriges enda radiokanal. Och det var inte mycket att hänga i julgran. Men ungefär när 50-talet gick över 60-talet började hända saker. Och bodde man i Mellansverige var det Radio Nord som gällde. Stationen sände från en gammal skolv som låg förankrad utanför tremilsgränsen i Stockholms skärgård. Det var svensk-amerikanen Jack Kotchak som kom på hur man kunde gå runt det svenska radiomonopolet på den tiden genom att sända från internationellt vatten. Men regeringen ändrade den svenska radiolagen så att Kotchak fick avveckla verksamheten. Den 30 juni 1962 sändes det allra sista programmet. När man hade tömt fartyget från allt utan själva sändaren och en skivspelare sände man Ray Charles i etern med Hit the Road Jack som en sista hälsning till innovatören.
Come back no more. Oh, woman, oh, me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
oh,
no more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back.
Då har panelen samlats här igen. Och den består idag av, ska vi börja från höger då?
Per, god morgon.
Och till vänster?
Kerstin.
Och framför mig har jag?
Kari.
Och ni är alla välkomna.
Tack.
Och jag kan väl säga att jag hade tänkt att du skulle börja tala om rivningen av silon på Alderholmen. För att det har uppenbarligen hänt en del där de har tagit in offerter. Men så slog det mig att det har sagt så mycket om silo så vi tar Tord istället.
Ja. En annan silo.
Ja. Och det är någonting som man en av tidningarna med röd så här, logo uppe som har en artikel här om att Jan Stene har uppfunnit idén att ha en docka som heter Tord. Som konstkritiker. Och den frågan, tar konstvärlden sig på för stort allvar? Och...
En fråga bara, vem talar genom dockan?
Det vet jag inte.
Nej, just det, hur använder man den?
Eller är det AI då som är inkopplat?
Det framgår inte av den information som jag har fått. Utan det är, vad jag har förstått så är det en docka. Helt enkelt.
Jaha,
ungefär som en trasdocka som bara sitter där. Och...
Är det för att det är farligt att ta ställning själv då?
Möjligt.
Som person, som levande människa?
Ja, det har ju förekommit något liknande förr. Fast det har det varit någonting levande i alla fall som har varit med på aktiemarknaden. Har man haft en apa som har konkurrerat med de bästa
mäklarna. Då är det bilkastning.
Ja, precis. Apan har många gånger haft mera rätt än mäklarna har haft. Så det kan man ju förstå. Jag vet att man brukar ha något djur i USA som brukar avgöra den här stora finalen, fotbollsfinalen, vem som ska vinna. Man har någonting i Australien, med koala som ska peka med näsa mot någonting. Så jag vet inte riktigt vad det är för idé man har här.
Ja, men vad intressant om vi går in på djur. För då hamnar jag genast i Argentina hos den här diktatorn som rådgör med sina hundar om vilka beslut han ska fatta. Han tänker ju avskaffa staten förutom militär och polis. Annars ska allt bort.
Vad har du att säga, Kerstin?
Ja, jag tycker det låter roligt alltihop här. Alltså, men det är lite som du sa, det här är det för att liksom man ska dölja sina egna åsikter och säga, ja, men det var inte jag som tyckte så här utan det var dockan. Ja. Det kan man ju undra faktiskt.
Ja. Det var hundarna som bestämde att vi skulle avskaffa äldrevård.
Ja, precis.
Det kan ju vara ett intressant grepp att lyfta fram vad en kritiker är för någonting och vad en kritiker gör.
Mm.
Vad en jury gör i det här sammanhanget. Jag skulle inte vilja sitta i en sån där jury. Det är väldigt svårt. För det går ju inte att företräda någon slags allmänintresse i det där sammanhanget. Det kan ju bara vara vad jag tycker.
Mm.
Och frågan är hur man, vad man speglar in i vad dockan tycker. Det är ju de som pratar med dockan. Eller, ja, hur man...
Hur det nu
men det är ett sätt... Ja, inte, jag menar, vi sitter här och diskuterar det. Så att det är någonting som händer i alla fall.
Nej, men kan det vara en markering att konsten ska vara fri?
Kanske det.
Eller? Det är en synpunkt.
Ja, jag vet
vad
inte.
Säger vi om det?
Ja.
Eller en markering, och det är den moderna markeringen. Denna dockan har ju lika rätt som jag när det gäller att sitta i jury och säga vilka som är bra och vilka som är dåligt.
Ja, men vem pratar för dockan då?
Ja,
det kvarstår ju.
Ja, det kvarstår. Jag tycker det verkar vara en väldigt nyliberal idé det här.
Ja, jag känner ju inte konstintendenten heller, så att jag kan inte försvara honom eller gå i polemik med honom heller. Va? Men...
Ja, jag känner ju den ena av dem i alla fall.
Jag tyckte det var ett ganska skojigt uppslag.
Men man kan ju också fundera på det här med kritiker överlag.
Ja.
Om det handlar om att titta på hur restauranger är och ge poäng, eller om det handlar om att bedöma vin eller konst. Mm. Så det kan ju aldrig bli annat än subjektivt.
Nej.
Och så kan det ju ha väldigt, väldigt stort genomslag.
Så, vad man har för smaklökar. Liksom.
Ja.
Precis. Vad man får ge när det är smaklökarna.
Nej, jag tycker det är inte lätt för en sån här jury, om man är en docka eller inte, att analysera konst, analysera det man tittar på. Man kan försöka analysera tavlan, innehållet, titta på tekniken. Men i slutändan så är det väl vad jag tycker. Den känsla som jag får i ögonblicket som jag ser det här. Ja. Det, sanningen ligger ju i betraktarens ögon.
Ja.
Och det är ju olika ögon för oss allihopa.
Mm. Jag deltar i så kallade Gävlejuryn. Vi läser Sveriges Radios roman, fyra romaner som man ska välja mellan. Ja. Och i den juryn så får vi alltid den här instruktionen. Det inleder ju med det att när man läser en bok så finns det inget rätt eller fel. Nej. Utan det är min upplevelse. Mm. Och jag kan liksom inte döma någon annans upplevelse heller. Så därför är det en intressant parallell till den här dockan. Att hur kan man veta om dockan har rätt eller fel?
Kan
beroende på vem som pratar.
Kan det vara så att man menar att kritikerna är nickedockor?
Åt vem då?
Ja, precis. Det kan bara vara åt sig själv.
Ja, men det är så konstigt begrepp. Vad är nickedocka? En som håller med? Håller med vem?
Jag håller med vem, ja. Håller med den ledande åsikten. Det så kallad woke nu för tiden. Eller politiskt korrekt heter
så
det förr. Ja, det hette
ja,
men det tidigare. Ja, det var förr. Ja, då heter det woke.
Jag hänger inte med.
Ja. Men då är vi inne på väldigt konstiga saker om vi hamnar där. För det är också bara ett sätt att dölja sanning och fakta ofta.
Ja. Mm. Ja.
Så slår man till någon, får en sån här woke örfil bara. Bort med dig.
Precis.
Ja, det kanske är så att vi får lov att vänta och se vad som händer i det här, och så kan vi möjligen ta upp debatten igen.
Med otålighet får vi vänta.
Jag tycker vi ska låna hit dockan till nästa paneldebatt.
Ja.
Ja, notera det. Mm. Men, ska vi byta ämne då? Mm.
Ja.
Snö. Vi har haft väldigt mycket snö den här vintern.
Har du upptäckt det nu?
Det har jag upptäckt för ganska länge sedan. Ja. Men jag har inte pratat så mycket om det. Jag har försökt att säga då att vi har lika mycket snö den här vintern som man hade 98.
Mm.
Och då blir jag avhånad och förmanad att du som inte bodde här då ska inte säga något.
Precis.
Så mycket är det inte heller. Jag bodde här då i alla fall. Och min bil var försvunnen, och det har den inte varit i år.
Nej, men skillnaden är ju att då kom allt på två dagar.
Ja,
nu har det snöat konstant i fyra månader.
Ja.
Och det menar jag att det är lika mycket.
Ja.
Jag kanske har fel.
Nej, men det kan mycket möjligt vara så.
Men du hade en sak här som du nämnde för att det var snöskottning, framförallt på cykelvägar.
Ja, alltså det är ju synd om snöröjarna. Man måste ju hedra dem som vågar orkar vara uppe hela nätterna. Men att inte hinna med nu när det regnar, snöar, fryser, regnar, snöar, fryser. Alltså cykelbanorna går ju inte att använda längre. Jag har alltid cyklat året om, jämt. Och ha sådana dubbar och hjälm och hela faderittan och väst och allting så att jag syns. Men som det är nu, så jag vågar ju inte. Alltså isen är så tjock på den ställen så plötsligt kan det bli ett hål där. Och det blir ju så djupt. Och så är det ju så oregelbundet. Och så får man höra i Stockholm där de har sådana cykelskottning. Då kan cykelvägarna vara alldeles rena. Och så promenadstråket bredvid är lika dåligt som våra trottoarer. Och det är alltså... Det är ju jättekonstigt också. Jag vet inte hur man ska göra.
På cykelbanorna då?
Man kanske bara har kapacitet för cykelbanor eller gångbanor.
Ja. Nej, men det, ja, man kan ju också tänka så här att det här är nästan som en vinter på 80-talet. Bara det att mellan, alltså inte den extremgrejen, utan som det faktiskt var. Jag bodde i Pingeltorp i Sätra då. Och det var ju enorma snögrejer där det var rondeller. Det var ju alldeles 2-4 meter upp i luften som man skottade upp. Men sen har vi haft en lång period där det har varit varmare. Och jag tror att på många olika sätt har vi vant oss av vid den här riktiga vintern. Mm. Om vi går tillbaka några år, ja, ofta var det snöfritt fram till jul. Men nu har det varit vanligt. Och det är inte lätt, det är inte bara cykla, det gör inte jag, men jag går. Och det går ju inte att gå utan vara heldubbad faktiskt.
Nej.
Och någonting som man skulle ha tänkt på från sjukvården så hade det faktiskt varit att dela ut såna här dubbar åtminstone som man har på hälen.
Ja.
För det tror jag hade nog lönat sig.
Absolut.
För att då går man säkrare, man faktiskt mindre risk att ramla och mindre risk att hamna på akuten och belasta dem.
Men det finns väl kommuner eller regioner där man delar ut såna häll?
Jag har hört inte, jag vet inte.
Jo, det finns.
Jag vet till och med att jag hörde att det var något försäkringsbolag som delar ut här i vintras.
Det hade varit mycket bra idé, tycker jag. Därför att våra trottoarer är farliga. De är väldigt farliga att gå på.
Men jag kan vittna, så jag hade såna här halkskydd som skulle täcka hela foten, men på något sätt så halkade det snett så att jag hade inte tillräckligt på hälen, så då ramlade jag. Hur kul var det med en nyopererad höft? Stod på alla fyra. Hur gick det? Ska jag våga resa mig? Men nu har jag för hälen och det är ju toppen.
Ja, ännu bättre är om man investerar i en sko som har hela vägen under.
Ja.
Men då får man ju intressanta problem. När man går tryggt på trottoaren upp till centrum för man ska handla, så går man in i nian och håller man på att slå ihjäl sig.
Det är inte heller bra.
Nej, det är absolut inte bra.
Jag tycker du ska undvika.
Nej, så att mellantinget är faktiskt häldubbar. För de kan, det finns en liten bänk vid nian, man sätter sig så tar man av dem och så gör man det man ska, sätter man på dem och så går man hem.
Det är perfekt.
Ja.
Men det finns en annan aspekt på vintern också, och när vi har haft så här mycket snö som jag hävdar att vi har. Vad ska vi göra med allt smältvatten? När det... Vad kommer att hända? Kommer vi att få ett ny översvämning som sommaren 21? Eller?
Det har ju sett lite konstigt ut nu eftersom det har just kommit mycket snö och så har det frusit till och så har det smält. Så att det har ju varit jättestora vattenansamlingar på vägen, att man inte får vattnet har ingen stans att ta vägen.
Det är ju det. Så många hårdgjorda ytor som man säger. Men jag tror också att det har inte varit någon tjäle, så jag tror det kan gå ganska fort.
Precis. Vatten, om man tittar på temperaturerna framåt den här veckan, om man tror att det liksom man förlänger det, så kommer det vara plusgrader. Och då kommer det ju långsamt att försvinna och inte sådana här väldigt dramatiska rörelser. Då får vi fylla på våra vattenmagasin, om det är den positiva sidan.
Och jag kommer inte ihåg hur det var efter stora snökaoset, för då tyckte man väl, vad händer nu när allt det här ska smälta? Men jag har inte för mig att det var...
Nej, jag kommer inte ihåg att det hände hände
någonting. Nej, det var ingen tjäle då heller. Nej. Det hade inte hunnit bli.
Nej, det hade det inte.
Ja, men då kan vi känna oss lite lugnare då.
Ja, ja. Utom nu när mellanperioden så blir jättejobbig eftersom det är så tjock is.
Varmt och kallt och varmt och kallt.
Och isen är ju så tjock.
Ja, i och med att det packas när det är lite varmare och så fryser det på så blir det ju väldigt stora is.
Precis.
Men det är ju härligt att se nu att vi har haft sån fin is ute i, på havet.
Har du varit ute och åkt?
Jag åker inte, men jag har varit ute och gått på isen. Oj. Men man ser ju alla bilder. Det är så
ligger väldigt vackra bilder.
Det ligger 30 centimeter tror jag.
Precis.
Oj. Ja, är det tjock utåt is på Norrlandet?
Ja, ut mot Vitgrund och... Ja.
Kan man gå till Vitgrund?
Jag vet inte just nu, det ska jag inte säga, men det är... Jag såg en sån här friluftsfrämjande gäng som hade varit ut långt ut.
Och man har dubbar.
Ja. Eller skridskor.
Eller skridskor. Ja.
Eller skidor. Nej, skidor går inte. Nej, då halkar man omkring. Nej, det går inte.
Men det kommer jag ihåg när man var barn. Då åkte man ju skidor på Ytterfjärden. Och, ja, det är häftigt.
Gud vad härligt.
Har vi tömt ut det där nu? Så vi kan ta ett annat ämne.
Väntar med spänning.
Väntar med spänning, ja. Kul. Ockelbo kommunfullmäktige känner ni till. De har fått tre politiska vildar.
Oj.
Som också har för avsikt att vara vilda i regionen. Och även i riksdagen har vi fått politiska vildar. Och till och med i EU.
Skyttedal.
Då kan man ställa frågan... Är det rätt att hänga kvar vid ett politiskt uppdrag om man har fått sparken från sitt parti eller slutat?
Man vill väl ha lönen?
Ja. Är det allt?
Men de här tre vildarna i Ockelbo, vilka partier har de hoppat av?
SD.
Hoho.
Alla tre.
Då är det lönen.
Alla tre. Ja, säg inte det, men om man läser anledningarna varför så har det att göra med bristfällig ledning, diktatoriska fasoner i den övre ledningen som inte...
I kommunen?
I
kommunfullmäktige?
I regionen och i regionen, alltså i deras egen partigrupp.
Aha, diktatoriska fasoner i partigruppen.
Ja,
det är vad de angivit som skäl.
Det var intressant. Då förstår vi vad som väntar ifall det blir SD-majoritet.
Ja, och sånt förekommer ju. Även i företag, även i förvaltningar och naturligtvis även i politiska partier. Men frågan är, jag menar, vad tycker ni? Är man invald som person? Eller är man invald som den politiker som ska föra den politik som man är vald på. Vilket gäller? Är det personen eller är det politiken?
Jag trodde att det var politiken, ja.
Ja.
I Sverige är det väl så?
Ja.
I så fall ska man inte vara kvar.
Nej.
Men i Sverige har vi ett inslag av personval.
Ja, det har vi.
Det har vi.
Oh, ja. Det har
Men de här tre, var de invalda som personer då?
Det vet jag inte. Jag har ingen
om de är kryssade eller så, det vet jag ingenting om.
Nej.
Men
jag kanske inte skulle välja Per Piscator om det var om du representerar ett parti som inte jag tror på. Då skulle jag inte kryssa dig.
Nej.
Liksom,
nej.
Så det är ju liksom, utan det blir ju att man ändå tittar på partier.
Ja, oja. Men inom partier så kan man ju välja.
Ja.
Men då är det egentligen en intern partifråga om man ska stå kvar på sitt uppdrag eller ej.
Ja. Men kan det bli så att man, om man då sitter som i partiet, så tycker man att ledningen liksom tar så tokiga beslut som man vill ändå vara med och påverka, då är det väl inte genom att man liksom sitter kvar som vild, utan då borde man ju jobba med partiet. Borde man inte det?
Precis.
Det.
Men så känner man kanske att jag kommer ingen vart.
Nej.
Jag måste visa mot omvärlden att det här är åt helsike.
Ja.
Och då blir det sådär.
Ja.
Men går de ännu mer extremt åt höger då, ut i det bruna sörjan totalt, eller går de åt något annat håll? Är det någon som vet?
Det har inte framgått av reportaget. Det är alltså att de är missnöjda med diktatoriska fasoner i gruppen, och de de har valt att hoppa av. Det är liksom...
Men tänk om det är så då, att egentligen är det de som försöker vara diktatoriska och få mothugg, och då säger man att ja, jag får aldrig min mening eller åsikt fram. Mm. Ja, vad spännande.
Det kan inte ens spela 2-3.
Nej.
Men det kan ju få hemska konsekvenser. Det såg vi när Socialdemokraterna i regering blev beroende av en vänsterpartistisk vilde som började ställa krav på stöd till kurder och så vidare under en väldigt känslig, säkerhetskänslig period.
Mm.
Och det blev ju ett genomslag som var helt horribelt för en person.
Mm.
Det ställde ju om liksom hela vårt sätt att se på och agera mot omvärlden.
När det gäller kurder, ja.
Ja, ja, precis.
Men det kanske var... Hon var väl invald för att skydda kurderna i Sverige, antar jag.
Ja, men hon var vilde. Hon representerade inte sitt parti längre.
Nej.
Utan kurderna, ja. Mm, mm. Precis.
Mm. För dem var det ju bra.
Mm. Ja, men då agerade hon bara som person. Nu är vi där.
Ja, ja.
Inte som parti.
Nej.
Mm. Men tittar man på näringslivet, så om man hamnar i en sån situation, ja, då är man inte kvar i företaget.
Nej, nej.
Mm.
Och då är frågan,
men det kan man inte vara.
Nej, man kan inte det. Men i politiken kan man det.
Tydligen. Ja,
uppenbarligen.
Tydligen. Mm. Och sen USA har kvar sin lön.
Ja.
Det kan du inte i företaget.
Nej.
Nej.
Det beror på vad man får avtal kanske.
Ja, ja.
En del har väl små paraplyer och annat. Fallskärmar och har man hört talas om.
Sen hade jag en liten kortis till här. Eller hade du något mer? För?
Nej.
Och det är advokaterna i rättegången och mordet på en gängkriminell i Sätra är irriterade över hur syn på brottsplatsen organiserades.
Ja, just det.
Med de misstänkta handfängsel och kraftigt bevakade. Och talar om en modern skampåle.
Mm.
Jag resonerar mig rimligt och bara hur bör syn i så fall organiseras?
Ja, jag håller ju inte med deras syn. Det kan inte vara någon skam på det. De har ju själv gått med på att göra en syn. Mm. Och då kan man väl inte sen komma och säga att nu är jag offer. Och nu ska jag ha skadestånd. Det är ju det man också säger. Det är helt horribelt.
De vill ha pengarna.
Ja. Ja, men är det att det var för mycket mediebevakning? Eller? För annars blir det ju inte skampåle om det inte är en massa mediebevakning.
Ja, det var ju ganska mycket mediebevakning där. Alltså man har sett bilder i tidningen och så vidare.
Mm.
Och så invånare i Sätra. Förstår du? Grannar, usch.
Mm. Men var det några som var oskyldiga då som fick oss syn, att det är därför? För de var inte...
Ja, de var ju inte dömda.
Nej, men nej, det var ju under rättegången.
Mm.
Mm.
Så att officiellt var de ju fortfarande oskyldiga då eftersom de inte var dömda.
Ja, var misstänkta.
Mm. Ja.
Mm. Ja, det är en svår fråga det där. Får vi lita på advokaterna då?
Ja. Var och en har ju rätt. Jag tycker inte det var svårt. Jag tycker inte de har rätt heller.
Nej, jag tyckte spelar
ja, ja. Nej, men nu sitter vi här i en panel som tycker. Så ja. Nu tyckte jag.
Ja, men det är du som ska tycka, inte jag.
Nej, det var jag som tyckte.
Ja. Ja, men nu är tyvärr vår tid ute.
Oj.
Så tack ska ni ha för det här. Mm. Och då ska vi höra på Aaron Garner istället.
Tack så mycket. Fort det går.
Ja, det gör det.
Hej då.
Thank you.
Då ska vi ta och titta på vad som händer i veckan här. Och vi har på imorgon faktiskt är det Open Stage på Musikhuset i Gävle klockan 19. Och torsdag den 22 kan man gå på musikquiz med Helen Hedman om 60-talets pop och rock. På Träffpunkt på Seniorer på Brunnsgatan. Skottets musikteater har mobilt skriv- och berättarkafé med rullande pennan och Marie Schönblom på torsdag klockan 18-20. Förlåt. Och Gävle konserthus klockan 19 framförs Beethovens andra med Claude van der Sötestede som är dirigent, Timothy Rådut, viola. Samt Gävle symfoniorkester. Det är författarbesök på stadsbiblioteket torsdag klockan 19. Agnes Hellström, förlåt mig. På lördag är det litteraturcafé. Sara Karlberg som även berättar om olika författare. Och det blir på Fyren i Norrsundet. Klockan 15. Klockan 18 är det Maskeradbalen, opera, populära på Gävle teater och den kan även ses på söndag klockan 16. Det är hitparad på lördag klockan 21 med Nanne Grönvall på Järnvägskrogen. Och på söndag den 25 är det orgelimprovisation, det är fransk dialoglös novellfilm från 56. Radio Gävle har då på imorgon är det blues som jag själv ska presentera klockan 17-18. På torsdag är det en countrytimmen, en timmes countrypop 15-16. Fredag 23-13-14 Timo Heino spelar upp nostalgitoppen. Och på lördag är det radio, är det röd lördag med Radio Röd. Det är finska föreningen och det här pågår 12-13 med röd lördag. 16-17 finska föreningen och 18-19 finska rock- och poptimmen. Och det var allt vi har för idag. Så jag får säga tack för idag och det här var trevligt att vara med och vi har en utgångslåt här med Jim Hall som spelar How Nice to Come Home To. Thank you.
Mm-hmm.